Välkomna till Heimsökt, podden där vi gräver oss ner i skräcken i Svenskfinland. Av och med mig, Amanda Sandvik, för Vasabladet och Österbottens tidning. I dagens avsnitt tar vi oss ut till Pedersöre, närmare bestämt till Essi, där vi möter en ung kvinna som precis flyttat tillbaka till sitt föräldrahem efter att hennes pappa blivit sjuk. Men är allting verkligen som vanligt hemma på gården? Eller har hennes pappa dolt något under alla dessa år? Jag förstod inte hur mycket mitt liv skulle förändras av att temporärt flytta tillbaka till mitt föräldrahem. Att gå från att bo på 35 kvadratmeter inne i stan till att ensam ha ansvar över djur, en stor tomt och ett slitet gammalt hus från 60-talet. Jag skulle förlora tid med mina vänner och att kunna promenera till mina föreläsningar vid Vasa universitet var plötsligt en omöjlighet. Det skulle vara tidskrävande och ensamt, så mycket visste jag säkert. Men det jag inte förväntade mig var att bilderna av mitt hem, min by och min pappa aldrig skulle bli detsamma igen. Jag är fortfarande inte säker på om det är en bra idé att dela med mig av det här. Men jag tror att jag måste. För tänk om det händer någon annan. Pappa som var gammal redan när jag föddes hade på kort tid blivit så dålig att han inte längre kunde ta hand om gården och allt det innefattade. 2 hjärtattacker på 6 månader hade gjort att han låg på Malmska sjukhus i Jakobstad och skulle vara kvar där tills hans envisa kropp inte orkade längre. Mina 2 äldre syskon var upptagna med husbygge och småbarn och min mamma dog i cancer när jag var 3. Så ansvaret föll på mig. Någon behövde ta hand om hönsen och katten medan vi kom fram till vad vi skulle göra av allt. Det hade bara gått ett par år sedan jag flyttade hemifrån och jag var inte redo att återgå till det liv jag lämnade bakom mig. Men hur mycket jag än vände och vred på det så var det dags för mig att återvända. I alla fall för en stund. Min bror Kevin mötte mig på busstationen. Han stod luta mot sin grå Toyota och höll min brorsdotter i handen när bussen svängde in vid Matkaholta och Jeppis. Han hade varit den som blev i kontakt av sjukvården när pappa blev inlagd och åkt in från Kokkola för att ta hand om det mest akuta. Pappa hade hittats av en granne, liggande bredvid bilen när grannen kom förbi för att hämta en kartong ägg. På vår väg till sjukhuset berättade Kevin att pappa sov mest och att jag inte skulle bli besviken om jag inte kunde prata med honom direkt. Hans nyckelknippa ligger i ytterfacket, sa han och pekade mot ryggsäcken som låg på golvet vid mina fötter. Den stora klumpen vägde tungt i min hand. Nycklarna hade svarta fläckar från motorolja och förde med sig en doft av pappas älsklingssyssla. Att fixa till gamla bilar och motorcyklar. Ända sedan jag flyttade ut och lämnade pappa ensam hade mitt dåliga samvete bara vuxit sig större. På sätt och vis kändes det rätt att jag kom hem igen, men omständigheterna sög för mycket för att jag skulle kunna ta vara på det. Jag försökt hela tiden övertala mig själv om att jag behövde leva mitt liv för mig, att inte jag kunde stanna kvar i Essi för hans skull. Men det var svårt att faktiskt tro på det. Som familjens minsting hade jag alltid varit nära pappa och dagen han körde mig och flyttlasset till Vasa hade varit en av de tyngsta stunderna i mitt liv. Jag stod kvar vid fönstret vid min etta i Brändö för att se honom köra iväg och kände hur mitt hjärta brast för honom. Mitt liv skulle börja medan han behövde hitta ett nytt. Med tiden kunde jag unna mig att njuta av studentlivet och friheten som kom av att bo i en stad. Men för varje skratt, varje sits, varje sen kväll med vänner kom ett sting av skuld. Pappa var ensam i huset han förlorade mamma i. Visst hade han djuren och några vänner, men alla 3 barn var utflugna och han hade plötsligt blivit gammal på riktigt. Som att tiden ifrån oss åldrat honom snabbare än de 25 år han haft med oss i rummet bredvid. Malm ska lukta desinficeringsmedel och sjukhusmat. Klockan var 12. Teskedar som slog mot klumpiga kaffekoppar och viskade konversationer var det enda ljuden som fyllde sjukhuskaféet. Min brors dotter pekade exalterat på den färgglada bilden ovanför glassfrisen och frågade om hon kunde få en sån snurrig med många färger. Brorsan försäkrade henne om att vi skulle köpa sin på vägen ut. Pappa delar rum med en annan man i samma ålder som såg väldigt sjuk ut. Ett tunt skal av en människa, som om man kunde slå hål på hans grå hy bara av att röra vid honom. TVn uppe på väggen visar ett avsnitt av Emmerdale jag inte kände igen. Pappa låg längst in bakom ett vitt skynke och jag stålsatt mig för att se honom så ynklig. Till min lättnad såg han fortfarande ut som sig själv, inte så utmärglad som mannen bredvid. Skäggstubbet var längre än vanligt och han hade smalnat sedan jag sist såg honom, men det var fortfarande min pappa. En maskin vid sidan av sängen visade hans värden och pep i en långsam rytm. Hans hjärta slog och syrenivån var stabil. Jag tillät mig hoppas. Papp, sa jag och gick ända fram till sängen. När han inte svarade, inte ens visade att han visste att jag var där, brast hoppet igen. Vi stod tysta en stund innan min brors dotter blev rastlös och Kevin gav henne sin telefon att spela på. Jag varnade, sa brorsan och la sin arm om mina axlar. Vi kanske kan komma tillbaka en annan dag. Så vi gick ner igen. Åt glass på bänken utanför sjukhuset. Söp in höstens sista varma solstrålar och räkna hur många ambulanser vi kunde se. När Kevin släppte av mig på pappas gård tillät jag mig själv att gråta. Jag hade hållit på misären hela vägen från Jakobstad och det kändes som att jag skulle kräkas av sorg. Pappa var inte död, men han fanns inte kvar. I 10 minuter lät jag mig själv släppa ut allt innan jag försökte anamma någon form av siso och tog upp pappas nyckelknippa ur jackfickan. Mitt första stopp var hönsen. Om någon kunde mjuka upp mitt sårade hjärta var det de. När jag var 5 hade pappa spenderat en hel vår med att bygga om en del av ladan till ett hönshus. Det hade varit en välsignelse. Tack vare våra kacklande damer hade pappa lärt känna folket i byn bättre och till och med fått vänner. Riktiga vänner. Bilar av olika modeller, märken och färger svängde in på gårdsplan flera gånger i veckan för att köpa en låda ägg. Och köparna diskuterade allt från vädret till världsläge med pappa. Vår närmaste granne, Janne, och pappa hade utvecklat en vacker manlig vänskap. De fiska, basta, såg på fotis och andra saker karrar i deras ålder räknas som kvalitetstid. När jag var liten tyckte jag att Janne såg ut som en polis. Han hade en stor buskig mustasch och klädde sig ofta i blått, precis som polismännen i mina serieböcker. Det tog länge innan jag fick veta vad Jan-Eriks riktiga jobb var. Han var båtbyggare på Baltic i Larsmo. Jag kom fram till att det var därför han så ofta gick klädd i havets nyanser. Kanske var det så. Jag hade aldrig mod nog att fråga. Min pappa var kort sagt inte den pratsamma typen. Det betyder inte att han inte älskar mig och mina syskon. Tvärtom, hans sätt var fullt av bevis på hur mycket vi betydde för honom. Han och mamma hade haft svårt att bli gravida. Och pappa berättade ofta om hur mycket mamma grät av lycka varje gång de fick se mig och mina syskon sparka med våra små ben på ultraljudet. Det var nog en av orsakerna till varför han kämpade så hårt för vår skull. När vi åt var han alltid den sista som tog av maten och krävde att vi skulle ta 2 gånger för att säkert växa till oss ordentligt. Han hatade att stolarna framför den lilla scenen i skolan satt så nära varandra. Att han behövde gnida sina arbetskläder mot de andra unga föräldrarnas strukna kjortor på vår- och julfester. Han hatade att behöva prata med ytligt bekanta om mamma. Höra hur mycket hon saknades de som känt henne när det största hålet satt hos honom. Men ändå satt han alltid där, längst fram och låg upp mot oss. Han hade högar med fotoalbum, fulla av suddiga bilder då han aldrig riktigt förstått hur mammas gamla kamera funkar. En jul hade min stora syster köpt en ny modern digikamera åt honom, men det slutade med att den bara användes av oss barn. En sen kväll, några månader innan jag flyttade hemifrån, satt pappa och jag vid matbordet och kollade igenom de gamla albumen. Han drack kaffe trots att klockan snart var 10. Jag höll mig till saft. Han stannade till vid en bild av mig och mina syskon på studsmattan. Kevin hade drivit mig i håret när bilden tog så mitt ansikte var vridet i en ful grimas. Pappa skrattade och blev sen tyst. Efter en stund sa han att trots att det inte var den mest harmoniska bilden han tagit, var det en av de han gillade bäst. Den visade hur vi var på riktigt och att den var suddig jo ingenting. För det var som att han med hjälp av mammas kamera kunde känna att hon var där. Att hon fick se oss växa upp genom linsen. Jag visste inte vad jag skulle svara. Vi pratade aldrig om sånt och jag var rädd att vad än jag sa skulle få honom att slutas igen. Bli stel som musslorna vi dök efter på sjöbotten om somrarna. Så jag bara nickade och vi fortsatte bläddra tills kvällen blev i natt. En månad efter att jag flyttade tillbaka hade jag fått in en rutin. Det var långt ifrån lätt att balansera allt, men en rutin trots det. Tidiga morgnar med hönsen och frukost framför skolarbete med katten i famnen. Han hade blivit gammal, precis som pappa, men orkar fortfarande hoppa upp på kökssoffan för att bli kliad bakom öronen. De dagar jag behövde åka in till Vasa tog jag pappas Mazda och med ljudet av gamla CD-skivor från min barndom tog jag mig fram och tillbaka över riksen. Den skruttiga gamla bilen var minst 20 år gammal, men pappa hade hållit den vid liv. Trots att CD-spelaren ibland svalt skivor bara för att spotta ut i några timmar senare och att den aldrig blev riktigt varm, gjorde den sitt jobb och jag var aldrig rädd för att få motorstopp. De sammetslena tygsätena och doften av Wunderbaum påminner mig om turer till Pallernas lanthandel för att köpa lördagsgodis. SMX till mig, lakrits till brorsan, något surt till syrran och en fazerina till pappa. Han åt den med kvällskaffe samtidigt som han löste sudoku. Om vi hade tur så köpte vi grisar också. Det hände oftast kring lönedagen och sällan varken innan eller efter. De dagar jag hade tid över, efter skolarbete, så besökte jag pappa på sjukhuset. Han blev inte bättre. Han hade inte talat ett enda ord till mig under hela tiden och märkte oftast inte ens att man var där. En endaste gång hade han öppnat sina ögon och sett på mig, bara för att sedan falla tillbaka in i dvalan. Ofta satt jag bredvid hans säng och läste något för honom. Pappan och havet, eller en faktabok om motorcyklar jag lånade från biblioteket. Antagligen visste han redan allt som stod där. Jag hoppades att jag skulle säga något så enkelt, så självklart att han skulle vakna till bara för att berätta att han redan visste. Men det gjorde han inte. Han sov lugnt vidare i landet mellan liv och död. Det var kring den tiden, en månad in, som jag förstod att nå var fel. Nå hade förändrats, men jag kunde inte sätta fingret på det. Tentaplugg tog upp en stor del av min tid och kurserna jag gick just då krävde att jag flera gånger i veckan befann mig på plats i Vasa. Gräsklippning, städning och pottande i de döende rabatterna föll längre och längre ner på prioritetslistan. Gården såg inte för jävlig ut, men det syntes att jag knappt hade tid över efter mina studier och köttseln av hönsen. På bilens plats i garaget hade en oljefläck växt sig större och större. Ännu en sak jag valde att ignorera. Jag kylde känslan av olust som kröp allt närmare, på stressen och på att mitt barndomshem inte såg ut som det alltid gjort. Jag drömde mardrömmar om att pappa kom hem och skällde ut mig för hur huset såg ut. I mina drömmar kastade han saker omkring sig i sin ilska. Böcker, möbler, rev ut sidor ur fotoalbumen tills de regnade ner över min kropp och täckt mig i papperssår. I mina drömmar var han inte min pappa. hans ögon tomma och hans kropp alldeles för stark. En skådespelande varelse fylld av en urgammal ilska och en rutten stank som kommit för att ge mig en sista varning. Men det var bara drömmar, så jag lade åt sidan så fort jag vaknade och höll fokus på det som faktiskt spelar någon roll. En sen fredagkväll hände jag fortfarande inte riktigt kan beskriva. Det låter så orimligt, som någon lögnare skulle hitta på bara för att ha något i sig. Jag hade varit i Vasa hela dagen och var både fysiskt och psykiskt dränerad när jag kom hem. Gården var lika stilla som alltid när jag svängde in på grusgården och parkerade bilen i den bortre änden av ladan. Genom det mörka köksfönstret kunde jag se min katt. Jag vinkade mot honom men han tittade inte på mig. Han såg ut mot åkern bakom mig, som om jag inte fanns. Luften var elektrisk och jag blev plötsligt väldigt medveten om mina egna hjärtslag. Jag ropade hälsningsfraser ut i solnedgången men fick inget svar. Nå lukta illa, som när fallfrukten under äppelträden hopat sig i solen allt för länge. Jag insåg då hur ensam jag faktiskt var. Ingen skulle komma till min räddning om nå gick fel. Även om någon av grannarna skulle råka vara ute på sin gård och hör mig skrika, skulle de nog anta att ljudet kom från svinfarmen i närheten. Det är speciellt hur lik den ilsken sugga låter en skräckslagen kvinna. Jag insåg att det var dags för hönsen att få sin kvällsmat och gick bort till andra sidan av ladan. Då märkte jag det. Dörren till hönshuset. Den var stängd men det stora låset hängde öppet. Jag hade haft så bråttom att jag bara satt fast haspen innan jag åkt. Dörren var försedd med två lås. Ett vanligt hasplås och ett stadigt hänglås som nog var svårare att ta sönder än dörren själv. Jag drog mig till minnes hur arg pappa hade blivit på Kevin en gång för många år sedan. När Kevin var kanske 14 och hade gått ut i hönsen en kväll och sedan inte låst ordentligt efter sig. Pappa var stringent när det kom till den dörren. Det var en av de sakerna jag kopplat till hans personlighet. Ängslig, petig och alltid beredd på det värsta. Men nu hade något hänt i hönshuset. För det var tyst. Vanligtvis brukar damerna kackla glatt och röra sig mot dörren när de hörde mig komma. De förstod att det vankades mat. Men nu hördes inte något alls trots att mina skor krasade grus utanför. Jag öppnade dörren och klev in i det mörka rummet. Famlade med handen längs väggen för att hitta knappen till glödlampan i taket. Mörkret skrämde mig på ett sätt det aldrig gjort innan. När jag väl tänd kunde jag se hönorna sitta i rader på sina sittpinnar. Som om de redan sov. Men 11 par knappnålsögon tittade på mig som om de förväntade sig att jag skulle rädda dem från nå. 11. Det var bara 11 huttrande hönor kvar i hönshuset. Luckan till deras inhägnade uteplats var stängd, så ingen kunde ha smitt ut och blivit tagen av räven. Jag tog ett varv runt tomten, sen ut på åkern och en bit in i skogen, ropa efter henne. Jag bad till Gud för första gången på många år. Men hon var borta och det började bli mörkt. Ficklampan på min mobil var inte stark nog för att låta mig gå längre in i skogen. Och ärligt talat vägrade jag gå in dit ensam. Samma känsla av olust jag slagits av när jag klev ur bilen slog mig igen. Känslan av att vara jagad. Den känsla som utvecklats av mänskligheten som ett kättesinne. I skolan hade vi läst studier om det. Att känslan av att någon var ute efter en inte kunde bevisas vara sann. Det var bara övertänkande och oro. Men där och då visste jag att någon spårade mig. Någon visste att jag knackade på dörren till deras hem. Med varma tårar längs mina kinder sprang jag in i mitt barndomshem. Tände alla lampor och såg till att dörren gick i lås bakom mig. Aino var borta och solen hade förlorat sin makt över gården. Jag kände sån skuld. Sån skam över att ha förlorat ett av hönsen. Mina höns. Pappas höns. Jag behövde få prata med någon. Kevin svarade på tredje signalen. Tova, vad vill du den här tiden? Säg inte att här är vattenboilen, för jag vet inte hur han funkar. Du får fråga Janne. Jag har tappat bort Aino, hulkar jag. Det blev tyst i luren. Jag förklarar hetsigt att jag stängt luckan. Att det var omöjligt. Hon hade inte smittit ut när jag gett i deras frukost. Det var omöjligt, det gick inte ihop. Hej, hur du tar lugnt nu, sa Kevin i den mjuka röst han utvecklade när han blev pappa. Jag vet hur bra du tar hand om dig. Jag tvekar inte en sekund på att du gjort allt rätt. Det är för jävligt att Aino är bort. Men du vet, ibland försvinner det. Det måste finnas någon ställe i hönshuset där de kan ta sig ut. Det har ju hänt förr. Kommer du ihåg? Jag förstod inte vad han syftade vid. Inte kunde jag minnas en enda gång en höna försvunnit spårlöst tidigare. Papp kanske inte ville att du skulle veta. Han tycker du är så känslig när det kommer till djuren. Jag trodde att du kanske skulle ha fattat nu i vuxen ålder. Varför hönorna byttes ut ibland, men kanske inte. Nå, ja, det hände ibland. Inte ofta, men det kunde hända att en eller två hönor försvann över en natt. Eller äggen. Du vet hur jag blev med vissa av äggen ibland. Papp var alltid snabb med att skaffa fler höns och sa att inte vi skulle prata om henne mer. Det måste finnas ett hål i grunden där jag hittar som leder ut. Kevins förklaring lät sansad, men av någon orsak trodde jag inte på den. Att pappa ville skydda mig från livets mörka sidor värmde mitt hjärta, samtidigt som jag kände mig bedragen. Och att pappa, som vikt så mycket tid till att bygga hönshuset, ska missa ett hål de kunde ta sig ut genom var så gott som omöjligt. Att hönorna ibland bytt utseende hade jag som barn inte tänkt på, trots att jag älskade alla och ofta gosade in mitt ansikte i deras mjuka fjädrar. Visst hade jag någon enstaka gång märkt att det var en höna för lite i hönshuset, och då hade pappa förklarat att de blivit gamla och gått bort. Men att det skulle ha varit en sak som hände så pass ofta att min bror såg en hönas försvinnande som en vanlig företeelse, hade jag inte en blekaste aning om. Jo, du har nog rätt, ljög jag för Kevin. Tack för att du kunde prata, jag ska sova nu. Här gör du rätt i, sa Kevin. Tänk inte för mycket på det nu. Du har ju fortfarande hönor kvar som behöver mat och kärlek. Koll lite extra i hönshuset, sa han. Här löser sig. Innan jag gick upp till mitt rum för att faktiskt sova så gick jag ut till hönorna igen. Jag letade igenom hela hönshuset efter hålet Kevin nämnt, men kunde inte hitta något. Inte en enda brist i grunden eller väggarna. Min blick fastnade på ett av de nyvärpta äggen och jag bestämde mig för att plocka med mig alla jag kunde hitta. Väl inne i värmen i köket igen kom jag att tänka på lådan med kvitton pappa hade i en av bokhyllorna. Hans oroliga personlighet gjorde att han sparade alla kvitton för att säkert hålla koll på vår skrala ekonomi. Om han köpt virke för att reparera hönshusen någon gång de senaste åren borde han ha kvar kvittot från det. Jag ville så gärna ha bevis för Kevins teori så jag kunde sova och sluta klandra mig själv. Lådan låg på samma plats den alltid gjort, högst upp ovanpå bokhyllan. Trots att jag lyfte in kökspallen i vardagsrummet fick jag sträcka på mig för att nå den. Dammkorn regnade ner över mitt ansikte. Jag påminner mig att ta ett varv med dammvippan där nästa morgon. Lådan var fylld till hälften med kvitton i olika storlekar och kvaliteter. Det senaste daterat några dagar innan pappas senaste hjärtattack. Mest var det kvitton från mataffären, några relaterade till hans jobb, några från prenumerationen på tidningen. Mitt i det organiserade kaoset låg ett tunt anteckningsblock. Det såg ut att ha varit stabilt och tjockt en gång i tiden, men sidor hade förbrukats och sedan slängts. Pappas handstil prydde hälften av den översta sidan, men det han skriver var främmande. 30 augusti, 11:15. Ingen notis. 2 september, 12:20. Ingen notis. 3 september, 12:30. Någon rörde sig kring huset, hörde steg genom vädringsluckan. 4 september, släng äggen. 7 september, ingen notis. Jag släppte anteckningsblocket som om det bränt mina fingrar. Anteckningen tog slut 2 dagar innan pappas hjärtattack. Jag ville inte veta mer. Magsyra letade sig upp genom min hals och upp i min mun. Två möjligheter presenterades. Antingen hade pappa rätt och det jag känt på gården var något riktigt. Eller så hade vi båda tappat fattningen av den kvävande ensamheten ute bland åkrarna och skogen. Jag kom att tänka på Fammo. Hon hjälpte till mycket när vi var små. Speciellt åren efter att mamma dött. Hon var en snäll kvinna med gröna fingrar och en varm famn. Hon bodde kvar i pappas föräldrahem i Purmo, men tillbringade stor del av sin tid hos oss innan hon gick bort. Trots att hon var så fin så fanns det saker hon aldrig lät oss göra. Vi barn fick inte gå in i skogen själva och hon tyckte inte om att vi lekte utomhus efter att det blivit mörkt. Hon sa en gång att om inte hon kunde se oss så fanns det andra som kunde. Och hon ville inte att de skulle veta av att vi fanns. Pappa tyckte inte om att hon skrämde upp oss men sa aldrig att hon ljög. Ljudet av katten Lakrits som hoppade upp på köksbordet och strök sitt huvud mot korgen med ägg jag hade tagit med mig in fick mig att minnas det jag behövde tackla härnäst. Du vet hur jag blev med vissa av äggen ibland. Jag försökte gå tillbaka i tiden, minnas vad Kevin menar. Och långt, långt bak i minnets arkiv, jag kunde inte ha varit mer än 4 år gammal, låg en bild av mina händer. Ett vitt, varmt ägg, mina fötter i gula stövlar och hur jag ramlade i gruset och ägget krossades. Blodigt, kladdigt innanmäte blandades med skalet och granit. Pappa hade lyft upp mig i sin famn och burit in mig i köket där han skrubbat mina händer med diskmedel. Jag var rädd, inte så mycket på grund av ägget utan för att pappa också var det. Vad som hände efter det var blankt. Antagligen återgick jag till vad än jag höll på med innan jag tappat ägget. Jag gav Lakrits en bit skinka ur kylen och knäckte äggen i vasken. Ett efter ett sköljdes det ner i avloppet efteråt. Lukten av blod och svavel hängde kvar hur mycket diskmedel jag än gnuggade in i metallen. När jag gick till sängs den kvällen visste jag att sömnen skulle lysa med sin frånvaro. Men jag låtsades att det hemska skulle försvinna om jag bara höll mina ögon stängda tillräckligt länge. Jag vet inte exakt hur lång tid som passerat när stämningen i rummet förändrades. Mitt flickrum med blommiga tapeter, furutak och barnsliga möbler kändes som en cell. Min puls ökade oförklarligt. Jag fick lock för öronen och behövde sätta mig upp i sängen för att slippa drivas till galenskap av den krypande känsla som gick längs min hud. Fönstret bredvid min säng skapade en utdragen fyrkant av månsken längs golvet. Och ju längre jag tittade på den, desto större blev impulsen att se ut genom fönstret. Mitt rum låg uppe på andra våningen och hade utsikt över ladan och Jan-Eriks hus på andra sidan åkern. Känslan av att nå var fel var dock starkare än impulsen att bara sticka fram huvud och titta ut. Så jag kröp ner från sängen och drog mig fram längs golvet i fönsterkarmen. Långsamt och försiktigt drog jag mig upp för att se vad som fanns där ut. Jag önskar att inte jag hade tittat. Att inte jag fått bekräftat att saker bortom zoologins gränser finns bland oss. Jag krälade tillbaka till sängen så fort jag kunde och gömde huvud under kudden. Allt för att säkerställa att saken där ute inte skulle kunna se mig. En del av mig ville åka till Malmska så fort besökstiden öppnar nästa dag. Be pappa förklara trots att han inte kunde höra mig. Men den andra delen ville inte säga något som skulle oroa honom och försämra hans tillstånd. Jag behövde svar. Och jag kunde varken få den från mina syskon eller pappa. Det fanns bara en person som kunde leda mig rätt. Jag plingade på och hörde signalen ljuda genom ytterdörren. Simon på, sa Janne när han öppnade. Klockan var strax efter 10 på förmiddagen, men Janne såg nyvaken ut, som om han precis vaknade från en lördagstupplur. Han var klädd i en urtvättad grå flanellskjorta och jeans med vita målarfärgsfläckar. Han ursäktade sig för att han inte kommer att hälsa på tidigare, men han var glad att jag var tillbaka och tog hand om gården. Jag såg att han skämdes, men jag klandrade inte honom. Även om jag hade uppskattat hans sällskap förstod jag varför han inte kom i. Janne och pappa var lika på det sättet att de inte hade många nära vänner. Att sitta i köket med mig istället för pappa hade nog varit en för stor påminnelse om att han snart kanske ska ha en vän färre. Janne klev åt sidan och bad mig komma in. Jag hade varit ute på gårdsplanet flertal gånger under åren han och pappa varit vänner, men aldrig kommit längre än att kika in i hallen på det vita sockerbitshuset. Köket var klassiskt österbottniskt. På väggen över kökssoffan hängde en broderad bonad med texten "Kaffetåren den bästa är" och kuddar med Pedersöres kommunvapen prydde soffans annars så skarpa hörn. Den gula tapeten såg ut att ha bleknat med åren, men man kunde se att där en gång funnits ett mönster av smörblommor. Jag ställde ner äggkartongen jag hade med mig, med förhoppningsvis fullständigt vanliga ägg, på köksbänken och tackade nej till betalning trots att Janne insisterade. Han slog på kaffepannan och jag slog mig ner i soffan. Ett högt men hemtrevligt tickande hördes från gökuret på väggen. Den kopparfärgade pendeln under det svängde lätt från sida till sida, som om det var väldigt trött på sitt jobb men inte ville ge upp riktigt än. Janne ställde fram en burk med chakrutor och två muminmuggar på bordet. Jag valde en med morran och lämnade sniff till Janne. Karina har bakat det, sa Janne och synade ett av kexen. Hon lyssnar inte, jag säger att jag vill ha drömmar. Karinas kex var det godaste jag ätit på länge. Mina måltider hade under tiden jag varit tillbaka i mitt barndomshem sakta fallerat och bestod nu mest av torra smörgåsar med rökt skinka och bojen och av glasen jag vunnit på friidrottstävlingar som barn. Hur är det med han? Sa Jan efter att han hällt upp kaffe åt oss. Han drack sitt svart och jag mitt med mjölk och socker. Naja, sa jag och ryckte på axlarna. Jag visste inte hur jag skulle formulera det, men Janne förstod. Han beklagade situationen och bad än en gång om ursäkt för sin frånvaro. Jag sa att han inte var skyldig mig nå. Jag har inte ens varit och hälsa på han, sa han skamset. Det gör inte nå, han säger inte så mycket. Nästan ingenting. Janne nickade och sörplade av jochlamockan i sniffkoppen. Får jag fråga en sak? Sa jag och såg hur Janne stelnade till. Nå visst. Prata papp någonsin med dig om tecken? Av vad då? Janne undvek ögonkontakt än mer än tidigare. Stirrade ner på vaxduken och lät ett av sina grova arbetarfingrar sakta gå längs en av de röda blommornas kanter. Jag vet inte riktigt. Jag tog emot i mig. Ett monster kanske? Det blev tyst. Tystare än det var innan trots att vi inte sagt så mycket. Jag fokuserade på ljudet av gökuret för att inte bli obekväm och be honom glömma allt jag sagt. Till sist gav gubben med sig. Jag trodde att du visste. Världen omkring mig stannade till en stund. Ljudet av klockan försvann. Den långsamma pendeln var bara en suddig fläck. Jag vet ingenting. Bara heja sit och ett papper papp skriver nå på. Men det är konstigt. Han tar notis om saker. Janne verkar förstå vad jag menar, trots min knappa formulering. Han suckar. Tittar ut genom fönstret en stund medan han bestämde sig för om han skulle unna mig berättelsen eller inte. Platsen ni bor på. Nå hände för länge sen. Vissa säger att det var där fan kravlade sig upp när han kom till byn, men jag vet inte. Jag tror inte det har något med Jesus och Gud att göra. Jag tror att han det saken har budgär sedan landet reser ur havet. Inte någon byggnå där på många år. Det har bara funnits ett hus där innan ert. Ett i början av 1920-talet. Men det brann ner. Vissa säger att det var ägarna själv som gjorde. Efter att de inte klarade av stanken av svavel och röta längre. De kallar han för Ramt. Du känner nog till han. Byaspöki. Han tycks hålla ett särskilt intresse för Gålner och skogen bakom. Karina tror han bot där. Att de som byggd hus där för första gången tog en del av hans tomt. Han vill se sina marker skötas om, annars drar han in bygglovet så att säga. Janne lyft blicken mot fönstret igen och tittar ut mot mitt hus. Nåja, pappa din talar nog om mig ibland. Han kom till mig med samma frågor som dig för länge sedan. Jag berättar vad jag visste och det har ju gått bra för er. Janne skrattar, men inte av lycka utan av lättnad. Så, bra om inte du ens visste att något var fel. Men nu vet jag, sa jag. Jo, det verkar så. Men jag vet inte vad jag ska göra för att få det att slut. Janne såg mig i ögonen för första gången sedan han började dricka av det nu bortglömda kaffet. Papp din verkar ha listat ut en hel del på egen hand innan han kom till mig efter mer information. Han kärl, förstör. Det är väl det du har märkt. Så vad man måste göra är att ge. På så sätt hålls vågarna jämna och han lämnar in i fred. Respekt och ordning, är allt han vill ha. Jag har sitan också. Eva som en människa på ett sätt är att han rörde sig som om han hade två ben. Men det var bara ett mörker. Ett mörker med ögon som inte hade några tydliga kanter. Innan den stunden hade jag aldrig sett en människa se uppriktigt rädd ut. Inte en sån rädsla som när man är orolig inför tenta eller för att man inte ska kunna betala hyran i tid. Utan den riktiga, urmänskliga skräcken som funnits i oss alla sedan vi var blott mer än amöbor. Jag såg den i Janne. Hans annars så blyga ögon stirra in i mina och hans käke hårdnade. Har han märkt det? Väst han. Jag tror inte. Jag såg han genom fönstret på övervåningen. Jag kröp fram dit från sängen. Bra. Bra, sa Janne och verkade slappna av en smula. Låt inte han si det. Då kommer han vilja ha Theo. Den korta promenaden hem till gården var plötsligt allt för lång. Jag rörde mig så snabbt jag kunde utan att springa. Min omgivning hade förändrats. Allt var ett hot och jag var bytet. Varje dött höstlöv som rasslade i vinden fick mig att öka takten. Jag visste att jag egentligen behövde åka till Jakobstad för att hinna till Malmska inom besökstiden. Men allt annat hade tappat sin mening. Allt annat än att ställa allt till rätta igen. Vinden ven kring mina öron. Bet sig fast i den som om den skulle bryta hål i huden. Jag visste att det skulle vara bättre in i skogen. Där träden stod tätt och de höga stenbumlingarna skapade vindskydd. Ändå ville jag inte gå in. I min famn halvsov Magda. Min finaste, snällaste Magda. Hennes kropp skänkt värme till min kalla och jag försökt stanna i stunden. Kom ihåg hur hon kändes. Hur lena hennes vita fjädrar var. Och hur hennes bröstkorg expanderade mot min mage för varje andetag hon tog. Att hon var så lugn gjorde allt mycket svårare. Jag önskade att hon inte skulle lita på mig. Slå sig fri från mina armar och springa in i skogen självmant. Men kanske skulle det inte fungera då. Kanske skulle det som fanns utanför inte förstå om jag inte la henne där självmant. Jag höll på att snubbla över en fallen björk på väg in mellan träden. Men inte ens då förstod Magda att hon behövde vara rädd. De höga granarnas grenar stängde ut den grå himlen och det ljus den förde med sig. Det var som att kliva in i en koja. En sån jag och mina syskon byggt med filtar och kuddar när vi var små, eftersom vi inte fick ta något från skogen. Så mycket av min barndoms mysterium hade fallit på plats när jag pratade med Janne. Jag förstod min pappa på ett djupare sätt. Jag älskar honom högre än någonsin. När jag till slut kom fram till en glänta, Med gulnat gräs och bruna torra ormbunkar satt jag mig ner, fortfarande med Magda tryckt mot mig. Jag visste att jag inte kunde stanna där länge. Janne hade varit tydlig med att den inte fick se mig och jag tänkte inte svik honom. Inte svik pappa. Tidigare hade jag kunnat hålla min gråt inombords. Bara låt tysta tårar sippra ut från mina ögon. Men när jag släppt taget om Magda och hon stannade kvar i min famn kunde jag inte hålla tyst längre. Jag tog fram en näve pumpafrön ur min jackficka och strödde ut det med en cirkel runt mig. Så hon skulle få gå omkring och leta en stund medan jag gick iväg. Pumpafrön var Magdas favorit. Det bästa hon visst, efter att få sitta i famnen och bli struken med tummen över hennes pyttelilla huvud. När hon sov vad jag höll på med vaknade hon till. Släppte ifrån sig ett kurrande ljud som för att säga tack. Sparkade sömnen ur benen och pickade entusiastiskt med sin näbb i det höga döda gräset. Jag ville säga hej då till henne. Men istället vände jag om och bara sprang så fort jag kunde samma väg jag gått in. Ute på åkern i sällskap av dagsljuset kunde jag knappt andas. Luften jag drog in kändes syrefattig och hård. Jag blundade. Väntade på att allt skulle gå om. Jag var hemsk, vidrig och självisk. Tänk om jag bara valt någon annan. Vilken annan höna som helst. Inte fina, söta Magda. Ett ljud som av bristande trädgrenar blandat med ett animalistiskt skri lät från skogen. Jag tror att jag hörde Magda kackla, men det kan ha varit bara i mitt huvud. Jag tänkte inte på konsekvenserna när jag valde att springa in i skogen igen. Bara Magda och chansen jag hade att rädda henne fanns i mina tankar. Jag kände inte tyngden av pappas gummistövlar. Inte hur grenarna rev genom min tunna tröja och lämnade sår längs mina armar. Allt som fanns var allt jag gjort fel. Allt som inte fick hänt. En vecka senare satt jag vid pappas säng på sjukhuset. Hans tillstånd hade inte förbättrats, men han var inte borta. Jag hade läst för honom en stund, ur Den gamla och havet. TVn i hörnet visade ett avsnitt av Friends jag inte kände igen. Mannen på andra sidan skynket hade flyttats till ett annat rum, så för stunden var det bara jag och pappa. Genom fönstret kunde jag se ut över granarna som omgav Malmska. De tunga grenarna påminde mig om allt jag försökt glömma. En sjuksköterska kom in i rummet och lät mig veta att det var 10 minuter kvar av besökstiden och att pappa hade prover som behövde tas. Jag log mot henne och sa att jag var alldeles strax klar. Papp, jag vet vad som finns där ut. Att det är på riktigt, sa jag när sjuksköterskans steg i korridoren inte längre hördes. På monitorn bredvid mig kunde jag se pappas hjärtslag öka i takt. Oroa dig inte, jag pratar med Janne, sa jag och tog hans hand i min. Jag strök min tumme över hans handrygg, kände varje fåra, varje ådra under mitt finger. Mitt arv, mitt DNA. Han och mina barn skulle bli som. Jag gick ut i skogen. Bli inte arg på mig, men jag tog Magda. Gråten som suttit kvar i halsen på mig sedan jag gått ut med min favorit i skogen ville ta sig ut igen. Han såg inte mig. Var inte rädd, jag gjorde allt rätt. Att jag försökt rädda Magda men kommit för sent valde jag att inte berätta. Han tog hon. Och han har inte kommit tillbaka, sa han. Så jag tror allt är okej igen. Jag glömmer aldrig låset och jag tar hand om gården. När våren kommer ska jag rensa allt ogräs och kratta gruset. Han kommer inte ha något att anmärka på. Jag ska ta hand om allt. Jag lovar. Pappas hjärta sakta ner igen. 65 slag i minuten. Syresättning 97%. Hans bröstkorg höjdes och sänktes i en djup suck. För första gången sedan han blivit inlagd på sjukhuset fick jag ett konkret tecken på att han kunde höra mig. Trädkronorna utanför vajar i vinden. De grå molnen bakom de sakna konturer. och pappa kramar min hand för allra sista gången. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Hemsökt. Historierna i podden är skrivna av mig, Amanda. Ljud, mix och musik görs av Lukas Alnäs. Har du tips på en hemsökt plats i Svenskfinland eller vill dela med dig av en egen upplevelse? Skicka den till hemsökt@gmail.com eller skriv ett DM på Instagram där du hittar podden på @hemsökt. Vi hörs igen om 2 tisdagar. Ha det så bra. Hej då!